Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Ja, I dag det en ny uke og en ny episode, og I dag skal vi snakke om et tema som ganske ømfintlig og kanskje touchy for en del. Det et alvorlig tema, men grunnen til at vi tar opp dette tema fordi det mange lyttere som faktisk har spurt om vi kan snakke om det. Og vi fikk da, blant annet fra Stine Marie, så fikk vi en e-post og sa «Jeg har noen spørsmål hvor jeg lurer på om dere kan ta opp I podcasten deres. Det dette med selvmord. Hvordan fungerer det? Det slik at det en kontrakt for noen?» Eller det en lov som sier at det forbudt? Hvordan blir det når man kommer hjem på den andre siden? Blir man plastret sammen og sendt tilbake? Hvordan fungerer dette her? Det å avslutte sitt jordelige liv.
Mm.
Og det jo ikke så lett å snakke om det her, Lili.
Nei, jeg har jo vært mye I kontakt med det, fordi at mange har kommet til meg. Det kan være foreldre som har hatt barn som har begått selvmord, og det alltid veldig tøft for de som sitter igjen. For det blir jo, gjorde jeg noe feil? Kunne jeg gjort noe annerledes? Hva påvirket dette? Så jeg må si at jeg, når jeg har fått en kontakt, så har jeg aldri hørt noen av de på andre siden si at de blir straffet for det. Det den frie vilja vi har, og det som jeg har forstått da, at de utfordringene som gjorde at man valgte den utveien, den må man møte igjen. Og man får jo en overordnet forståelse når man kommer på den andre siden, sånn som jeg har blitt undervist av, hvor de ser ikke bare det ene livet de hadde, men de ser andre liv og forstår I perspektiv på en helt annen måte. Og jeg husker, dette har jeg jo skrevet om, at jeg hadde en ung mann som begikk selvmord av kjærlighetssorg og I nesten en type psykose. Og hvor han bare ville tilbake, for de hadde vist han hvordan livet hans var planlagt å være.
Mm.
Og han hadde da sett seg selv I fremtiden med en annen kvinne, barn, god posisjon, jobb. Dette var en veldig intelligent ung mann. Og hadde store ambisjoner. Han var vel ikke mer enn knapt 20. Og hadde allerede gjort en liten karriere. Veldig oppegående. Men veldig besatt av en pike han hadde vært kjæreste med siden han var veldig, veldig ung. Så når hun gjorde slutt, så var det nok ikke hans rasjonelle sinn, men det var, han kom I en tilstand gjennom ikke å sove alkohol, som gjorde at han tok det valget. Så det han da sa at jeg får ikke lov å komme tilbake. Jeg får ikke lov å komme tilbake. Jeg må lære først. Og så spør jeg, hvordan lærer du? Jo, jeg blir tatt med av den som passer på meg. Och jag blev tatt med runt omkring på sjukhus. Och där må jag gå in i kroppen till unga människor som ligger och kämpar för döden. Med AIDS, med kräft och med stora smärta och hur de kämpar för att vara levande. Och jag bara kastar bort livet mitt. Så intill jag på en måte har gått den runda många nog gånger och verkligen förstått. För det så får jag inte lov att komma tillbaka. Och jag har allerede bestämt att jag ska bli läge i mitt när jag kommer tillbaka ska bli läge och rädda liv. Och det intressanta var ju att föräldrar sa att han hade sökt om att komma in på lägestudier i utlandet. Så den tanken låg också i hans huvud för han döde då. Så
men när du säger att han fick inte lov, alltså var det
han kunde komma tillbaka utan att ha lärt och fått full förståelse för sin emotionella upplevelse och grundlaget för det valget.
Men var det guider som
ja,
sa det till?
Ja, det var guider.
De som sa det till dem.
För i det jag förstod där var att det var inte meningen att han skulle ta livet sitt. I planen i manuskriptet så var det inte det planen. Och han visste med en gång att det är fel.
Ja, för det stämmer ju lite så överens med vad religionen säger att för det är ju en sån bland religioner så på jorden här så är det traditionellt så är man ju inte särskilt begeistrad för att folk ändrar sitt liv. Det ser man i olika religioner. I hinduismen så blir självmord refererat till av det sanskriste ordet atma hayai taya. Jag hoppas jag uttalade riktigt. Ja. Som bokstavligt talat betyder själemord att man på något sätt dräper själen då. Och kjelemord sier som producerar en rekke karmiske reaktioner som hindrer kjelen att uppnå frigjøring. Det är det hinduismen sier.
Mm.
Men så har du buddhismen som också snakker om att selvmord, att de på en måte forbyr selvmord, fordi slik selvskading forårsaker mer lidelse istället för att lindre lidelse. Och så har du traditionell kristentro som är emot selvmord. Så ifølge den romersk-katolske kirkens teologi är selvmord objektivt sett på som en synd som bryter med budet du skal ikke drepe. Så bland katoliker har det alltså traditionellt sett blivit sett på som en dödssynd, en väldigt allvarlig synd som ödela ens förhåll till Gud, men i 1983 så fjärnade den romersk-katolske kirken selvmord från listan över dödssynder.
Mm.
Så det var en liten sån utvalg av vad de olika religionerna menar om selvmord då.
Mm.
Koppling till på något det spirituella.
Ja, och detta är ju också alltså ett vart som man går in i förståelsen både vetenskapligt allt vem vi är. Så ligger det ju också i en annan som jag kände då som begick självmord. Hoppar jag lite här men han kom väldigt starkt in nu faktiskt. För det att han bestämde sig för att hans liv på jorden här var över. Han hade gjort det han kom för att göra. Och då var det lika grejt att dra hem. Och han hade sukersjuka och hälsa hans var inte bra, men eller så var han en fantastisk man, väldigt lärd. Och jag huskar han kom till en kanalisering och ett av hans spörsmål var vad de mina guider mente om självmord. Och jag huskar ju inte helt vad jag sa för jag är ganska borta när jag får dessa informationer. Men vi diskuterade det lite efterpå att det var den fria viljan. Alltså man hade en fri vilja till att bli född och man hade också en fri vilja till att bli född tillbaka till undervärlden. Men att det också på en måte låg i att när du har inkarnerat väldigt många gånger så hade du en större bestämmelsesrätt över livet ditt, eller hvis du var en väldigt ung själ. Du kunde vara med på att bestämma hur detta livet skulle vara, men en ung själ på en måte blir satt för att lära.
Ja, för nu snackar vi om ung och gammal själ som på något sätt är tidsbegrepp som egentligen inte, men det,
ja.
Jag läste att man snackar ung själ så har de färre liv här på jord.
Ja.
Inkarnert färre gånger än det man kallar en gammal själ, men alla själar har ju är ju lika gamla för att säga det sånt.
Ja. Men det är ju erfarenhetsmässigt.
Erfarenhetsmässigt, ja. Inte sant?
Och men han han hade ju sagt att han skulle hjälpa mig att skriva en bok mens jag levde och jag var väldigt sinna på han att varför kunde du göra detta här och jag skulle ha besökt han den påska och jag gjorde det inte och följde också väldigt skyld kunde jag ha stoppat det och fick inte någon kontakt med han intill för väl kanske 2 år efterpå var jag sitter och skriver och plötsligt säger han i rummet och sa nu ska jag förklara dig hur du föltes och upplevdes och dö. Och han gav mig då väldigt specifik information som jag fick se efterpå stämte. Han sa att jag satt i hörnet. Han satt i duschen. Och jag satt i hörnet och så var det som om jag hade han hade skrivit ett nydligt brev och så att det föltes som om det började det starta i bena och det blev kallt och det pressade sig uppover in till presset blev så stort att det var som en champagnekork som blev tatt ut från hodet och så flöt jag som en champagne utöver uppover och jag gick inte igenom en tunnel och mötte någon jag upplevde och sveve fritt helt alene i en vidunderlig tillstånd av kärlighet. Jag bara var och det var det mest fantastiska och det var ingen begränsningar där och det var ingen regret. Han ville ju inte ångra ingenting. Han sa det var bara helt amazing och han hade varit i den tillståndet väldigt länge jordisk tid. Men så säger han då lite humoristiskt till mig att men jag kan gott hjälpa dig att skriva bok nå. så det var en berättning han kom med som traff mig väldigt för att den föltes så äkta för mig. Jag följde att jag verkligen snackade med han. Och så regel hör du det att det går genom den tunnelen och blir mottatt. Och det vill jag ju se att många av de unga som jag då har klart att få kontakt med som har begått självmord och ofta förklarat hvordan så blir de mött av någon de känner. Och gärna någon familj och så de känner sig trygga, de blir hållt, de blir tagit vare på. Det är ingen som fördömer whatsoever.
Nej, inte sånt.
Ingen som fördömer.
Och det är väldigt tufft för de som blir igen, inte sånt? Ja. Och det som du säger, man känner kanske skyld.
Ja.
Hvis man kanske inte har besökt, du besökte ju han som du hade tänkt att göra så tänker jag hade jag gjort det så hade kanske han varit i livet. Ja. Så man går och har väldigt mycket vondt i sig då och så är det självklart savnet efter den personen och speciellt av unga människor ikke sant som
och jag det många som också har sagt till mig Camilla att det var färdigt.
Ja.
Det hade ingen hensikt. Jag ville inte lärt något mer. Ja. Jag hade lärt det jag skulle så det hade ingen hensikt.
Ja.
Och att de väldigt inständigt ber sin familj om tänk på de goda tinga, var glada, inte la mig ödelägga.
För de var liksom färdiga med sin kontrakt.
Han var färdig med sin kontrakt eller de var färdiga med sin kontrakt.
Ja. Det samma var det faktiskt när vi snackade väl i en tidigare episode om själer så huskar jag vi kom in på det här med Utøya. Och det som skedde där 22 juli. Och någon uker efter den episoden så hade ju du och jag ett kurs på Bygdøy som är bara några kilometer luftlinje till Utøya. Och då kom det ju en igenom till dig när du kanaliserade som förklarade att hon då också var färdig med sin kontrakt men hennes kontrakt var att dö på en brutal måte för att väcka hjärtesakerna till människor då. Så hon visste att hon hade blivit enig om det på förhand att hon skulle försvinna på en brutal måte. Som väcker människor på måten då.
Ja.
Sånt som det här går på vi tror ju på det med själekontrakter.
Ja.
Och att självmord också då är en form för okej, jag är färdig med jobben min.
Ja.
Och exit min är det är det sån måte jag ska gå vidare på. Jag dör inte sånt som kanske aldrig hem eller dör av ålderdom, sånt eller av kräft. Jag dör då på den måten här.
Ja.
Så blir många fördömer ju det, ikke sant? Till och med religioner fördömer det och säger att ja, men det är, du kan inte ta ett liv. Men det som är lite intressant för när jag läser kanaliserad information så som du fick ju en förståelse genom kopplingen till denne døde personen på den andre siden. Mm. Mm. Han forklarte deg.
Mm.
Og jeg også veldig tilhenger av å få informasjon fra den andre siden gjennom kanalisert informasjon. Og jeg har sett hva både Kryon, som ble kanalisert av Lee Carroll, sier om selvmord, og også hva Abraham, som ble kanalisert av Esther Hicks, sier.
Ja.
Og jeg tenkte bare lese opp det som de sier, for det synes jeg var ga på en måte litt annen måte, en annen forståelse av ting. Og det Esther Hicks, for de som ikke kjenner det, så Esther Hicks jo en amerikansk kvinne som har kanalisert en kilde som kaller seg Abraham i veldig mange år. Og den informasjonen som kommer fra henne, føler jeg treffer meg i hvert fall.
Mm.
Og det gjør vel også for
ja,
deg.
Ja, det veldig, veldig bra.
Så hun sier at dødsopplevelsen er alltid selvmord, bestandig hver gang, fordi hver dødsopplevelse er skapt av selve, uansett hvordan den spilles ut, hver eneste av dem er skapt av selve. Så det hun sier er at folk som dør på en måte, av alderdom eller av kreft eller ulykke, det er også sjelen eller selve som har bestemt den exiten.
Ja.
Så det er ikke noe forskjell på det og et selvmord, sier hun. For selve dødsopplevelsen er alltid et form for selvmord, for du dreper på en måte rollen i skuespillet.
Ja.
Den avsluttes.
Ja.
Og sier hun, noen ganger opplever folk så mye motstand i dødsopplevelse, eller så mye motstand at dødsopplevelsen er måten de frigjør all motstand på. Altså de må på en måte dø for å frigjøre motstanden, for det er så mye sterk motstand. Og det skjer hver gang i dødsopplevelsen. Det er frigjøring av all motstand, men det er ingen feil. Det er frigjøring av motstand. Det finnes liv, og det finnes fysisk forlengelse av livet, og da er det også en retur til det som er liv. Og det er akkurat det antroposofien sier også, vi kommer fra det ikke-fysiske, inn i det fysiske og tilbake til det ikke-fysiske.
Mm.
Så det er aldri noe, det er bare transformasjoner, det er ingen som dreper et liv, for det er liv, og det er forlengelse av livet i det fysiske, og jeg ser tilbake til liv.
Ja.
Så det er det hun mener, at det er sånn, det her er bare faser.
Ja.
Så man kutter ingenting egentlig, det er bare, det er en kalt en transformasjon fra et sted til et annet. Og den pågående prosess, vi dør egentlig aldri, ikke sant?
Ja.
Og så sier hun, det er ingen død. Og så du kan ikke redde et liv, fordi et liv kan ikke kastes bort. Et liv kan ikke gå tapt. Du kan ikke slutte å være. Og så sier dere at man burde redde helligheten til en fysisk livserfaring, sier hun. Og så gir hun et eksempel da. Fordi Esther Hicks har jo ganske mange sånne samlinger med hundrevis av mennesker hver gang hun har kanaliseringer. Så sier hun, en hyggelig kvinne hadde kommet til samlingene våre i mange år, og introduserte meg også med tiden for hennes datter. Og ikke lenge etterpå så tok datteren sitt eget liv, og moren hennes var selvfølgelig helt forferdet. Hun var så sint på oss og på datteren, fordi hun trodde at vår kunnskap om døden egentlig ikke eksisterte, at døden egentlig ikke eksisterte, på en måte hadde gitt datteren hennes tillatelse til å ta livet sitt og gå tilbake til det ikke-fysiske, altså til rent positiv energi. Og vi forklarte hva dødsopplevelsen er, og friheten og velvære datteren hennes opplevde. Og vi sa et forsøk på å berolige henne at hun hadde det bra. Men vil du ikke heller at datteren din er i en tilstand av ren forbindelse til hvem hun egentlig er, i stedet for den ubehagelige, smertefulle tankesett hun var i fra før? Og moren sier nei. Og det viser hvordan de fleste mennesker ser på helligheten av det fysiske livet. De sier, ja, jeg foretrekker at du er lidende og elendig i stedet for å frigjøre deg fra motstand og føle deg fantastisk. Vi vet at dette ikke er enkelt å forstå, og vi vet at de fleste i denne verden ikke vil være enige med oss i dette. De fleste mennesker tror virkelig at det er bedre, uansett hvor elendig du er, å være i den fysiske kroppen enn å frigjøre seg. Og vi fremmer absolutt ikke selvmord, selv om alle dødsfall egentlig er selvmord. Det er selve som bestemmer at nå er det fysiske livet over.
Ja.
Og det er helt i tråd med egentlig det du fortalte, at han frigjorde seg, og det var som champagnekorken, og han følte en fantastisk følelse.
Mm.
Så hvis det er mye motstand her, og du får da det, du transformerer til noe fantastisk da.
Ja. Ja, og det var jo også noe som jeg ble møtt med, at du glorifiserer du selvmord, Lilly.
Ja,
ikke
sant?
Så er det lettere for andre å gjøre det. Og det var jo noe jeg selvfølgelig tenkte på når jeg skrev dette, men valgte å gjøre det fordi at det har også mye frykt for døden.
Ja.
Og det er, og, altså en lege er jo pliktig til å redde liv, altså en som ligger på et sykehus, livsforlengende medisin, respirator, ikke sant, som man forlenger ett liv, och det är ju den eden de har gett att det är deras roll i detta drama då, om kropp och ond. Så vad är rätt och icke rätt? Jag tror att man kan söka information, man kan läsa, där är väldigt mycket information från olika författare, från olika som kanaliserar, och så får man finna sin egen sannhet eller vad man är komfortabel med att tro på.
Ja, för det är klart, hvis du då inte tror på den andra sidan som vi tror på.
Ja.
Och du har ett, låt oss säga en barn eller en ungdom, en ja. 19-20-åring som tar sitt liv, som folk ju upplever. Så klart, det är förfärligt.
Ja.
Jag kan inte tänka mig tanken en gång liksom. Men som i och med att jag är spirituell och jag tror på att det fortsätter, att det är bara en transformation, så vill jag nog tackla det helt annorlunda om det hade skett med mig nå.
Ja.
Med mitt barn än för jag blev spirituell när ja. Den gången jag var ateist, så hade jag inte haft den förståelsen. Så jag förstår väldigt gott det som inte tror på något av det vi snackar om här, för det kräver ju att du egentligen tror på att det fortsätter efter döden.
Ja.
För alla väldigt många människor menar ju att liksom, det här livet är nu, och de flesta är ju inte, tror ju inte på det vi tror på. Så då stoppar det på något när du dör.
Mm. Ja.
Men det är bara en transformation som vi ser det.
Ja.
Så de som blir igen får det väldigt ont.
Ja.
Och därför är det så svårt att snacka om det, för det är ju människor nå som kanske lyssnar på som har upplevt och miste barn, äktenskap, partner till självmord.
Och det är ju då vi snackar om att vi lagar en kontrakt och vi bestämmer vad som ska möta oss i en inkarnation, så följer ju jag också att det är att man också väljer att ha den erfaringen, kanske för att tackla emotioner man i tidigare liv inte har klart att tackla. Och det huskar jag speciellt var en besked till ett föräldre eller en kvinna då, som hade mistat barnet sitt och som hade den samma erfaringen från för och inte hade klart att tackla och leva vidare i resten av livet, var bitter och hela livet fallt i grus. Så hon måtte ned igen för att erfara detta igen, för att kunna arbeta med förståelse och att hon själv, hennes egen emotioner, kunde bli hila i en fysisk kropp.
Mm.
Och det hade, hon hade ju då blivit medlem i en sån supportgrupp och lärt väldigt mycket och var själv en sån stöttebricka för andra som slet väldigt då. Så, så det är detta, det är ett så stort, det är så stort tema detta här, och vart individ må ju på en måte bestämma hur de vill ta en sån erfaring. Jag tänker att smärta, sorg, det att inte förstå också en del av det man väljer när man inkarnerar i tredje dimension. För det, där är en gardin trycket ner och vi får bits and pieces av den större förståelsen.
Ja, jag tänkte också se vad Kryon säger om självmord. För ja. Kryon är ju en skilde som kanaliseras av Lee Carroll,
ja.
Som vi har nämnt i flera episoder. Och det Kryon då, han får ett spörsmål från en av sina tillgängare som säger: jag har läst flera berättningar om människor som har dött och kommit tillbaka till kroppen sina. I någon av tillfällena beskriver det en väldigt trist del för de som begick självmord. Vanligtvis säger de att de som begick självmord sitter fast där. Är dessa berättningarna sanna eller är detta farget av personens tro? Vad med de som inte begår självmord för de är deprimerade och inte kan fortsätta, men som dör i sin sak? För exempel terroristerna som sprängde tvillingtornet eller självmordsbombarna i Israel. Eller de som valt att ta livet sitt för de har kräft och smärtan blir för mycket för dem. Så svarar då Kryon. Som vi har nämnt tidigare så är självmordsenergin en test för de som är igen, inte för den som begick handlingen. Faktiskt har människor väldigt starka överlevelsesinstinkter för att hindra att man gör detta, men för de som gör det är det ingen vanära eller straff. De sitter heller inte fast. Mestparten av tiden var detta ett potentiellt kontrakt hela tiden, och det förde till att de efterlatta som blir berört må ta avgörelser som de aldrig vill ha tagit ellers. Husk att det jordliga livet är en test för er alla. När det är över, inte bli chockerad när du kommer tillbaka till denna sidan av slöret och uppdagar att det inte är någon straff eller belöning. Bara en familj som är tacknämlig för resan din och för energin det tog att älska jorden och universet så mycket att du gick igenom det. Menneskelig død blir ikke sett på denne siden av sløret som noe annet enn en transformasjon av energi. Dette vanskelig for mennesker å forstå, fordi dere tenker på døden som smerte, lidelse og sorg. Vi ser på det som en del av skuespillet dere spiller. I en hvilket som helst skuespill reiser selv mennesker med kniven i brystet seg opp etter at teppet har gått ned og feirer med resten av aktørene og rollebesetningen. Alle medvirkende vet at skuespillet ikke er ekte, men i jordens skuespill blir dere så fanget av deres virkelighet at dere tror det alt som er. Derfor spilles det ut som om de ekte. Det må være slik for å gjøre utfordringene og testene dere går igjennom rettferdige.
Ja.
Jeg synes det var ganske
veldig bra.
Fint forklart da, sånn fra et spirituelt ståsted.
Ja, absolutt.
At det er på en måte ingenting som feil, men det fort gjort å tenke at det feil å ta sitt eget liv, men vi skal ikke promotere noe som helst her. Vi bare reflekterer over forskjellige synspunkter, og nå har vi, du har kommet med erfaring fra din historier, og så har vi hatt Esther Hicks, og vi har hatt Kryon, og det fordi lytterne har spurt om vi kunne si litt om dette temaet, og da har vi på en måte belyst det litt fra forskjellige ståsted.
Og så det jo igjen, nå vi lever i en tid hvor du blir satt veldig lys på det, og det som greia, jo det at man blir oppfordret til å hjelpe når man ser at noen kanskje har et problem, empati, kan man rekke ut en hånd, kan man gjøre noe? Og Else Kåss Furuseth har gjort en fantastisk jobb i så måte ved å stå frem og snakke om dette. Så vi lever jo i en tid hvor vi skal se våre naboer, våre medmennesker, og kanskje kunne, selv om det en kontrakt, så ligger det i kontrakten at de kanskje også skal få den hjelpen de trenger og se at det der er lys i mørket.
For det er jo mye forskning på bakgrunnen for selvmord. Ja. Altså ikke med en kobling til det spirituelle, men hvorfor skjer selvmord? Det er mange forskning, altså det psykologiske, miljømessige, tiden vi lever i. Så det er mye forskning på den biten.
Ja.
Og det er klart at det er noe vi også, de som blir igjen skal, på en måte, eller vi skal være med å hjelpe og se de som har det tøft, da, motstand. Ja. Så det er ikke bare en sjelekontrakt for de som vurderer å ta selvmordet, men det er også en sjelekontrakt for oss som skal se at her er noen som trenger hjelp.
Ja.
Fordi vi er alle en.
Ja.
Og da må vi se de som trenger det, må vi også se.
Ja, må bli oppmerksomme på signal kanskje, og fordi at vi har fått veldig mye kunnskap om det.
Ja. Fordi vi sitter veldig mye og har mye fokus på oss selv, ikke sant? Vi glemmer at, å se hverandre.
Yes, yes.
Nå skal du skifte litt gir.
Ja.
Og gå over og snakke eller kanalisere lysspråket. Og det et språk Lili begynte å kanalisere for mange år siden. Og som påvirker oss på et mikroplan på DNA-nivå har vi fått høre. Og mange har fått reaksjoner, og hvis det her første gangen du hører om lysspråket og lurer på hva det vi snakker om nå, så kan du gå inn på andogvitenskap.no og lese mer om lysspråket der.
Kehenei tjuktoa. Ekshehie nechianatakai. Ahua takunne hia shuktai. Emmehene te chikuaya tikchikaa. O aliana tiki. Amahi chukuai itikei. Ahenai ten chukua sitikei. Ahai chukua. Ilahiana ta kichikaya. Tu kucha nai sukatika ai. Ahiana. Chuku a ichuahana tiktika ai. Elehianat tukuha.
Ja, en liten smakebit på lysspråket. Et lag hvertfall, av mange.
Et lag av mange, ja.
Fikk du noen bilder denne gangen også?
Nei, jeg bare følte at ved å snakke om dette så har mange spirits samlet seg rundt oss. Så det var nesten som om at jeg fikk et sånt kor som sto og sang, og mange, mange som stod sammen. Så det var ikke noe ord, det var ikke noe information. Det var
bare, en støtte, liksom?
Det var en støtte, samhold, we are together.
Mm.
Og jeg tror nok at det sjeler som kommer over på den måten, kanskje søker hverandre, eller møter hverandre, og også kan diskutere hva som, som du går i en gruppe da, og snakker om problemer dine, at de, de hjelper hverandre til forståelse på andre siden, de deler historien. Det var den jeg fikk, og da var det en sånn being, en klok being, som satt der og bare lyttet, nikket.
Mm.
Ja. Yes. Ja. Men alle vil jo få sin egen opplevelse når de hører språket, sine egne bilder, som kan være helt annerledes, eller hva det jeg følte. Men uansett, ha en nydelig, levende, kreativ, glad, optimistisk, vidunderlig dag.
Ha det bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.